Kapitel 32 från Friesland och tillbaka. Styrbjörn och Räppir märkte att de för det mesta saknade åhörare när de grävde samt när de bar tråget till och från avskälpningsplatsen. De samtalade i en vardaglig ton, varken högre eller låg, för att inte dra uppmärksamhet till sig. Om någon av dem anade oråd hade de kommit överens om hemliga ord att varna den andra med. Öronvax betyder åhörare, skräp i ögat att någon betraktade dem och korpfågel hot av något slag. Varningsorden användes enbart när ämnet var hemligt. För det mesta samtalade de om alldagliga ting och då talade de obehindrat, var och när som helst. Styrbjörn berättade sin historia, bit för bit. Han började med livet i Soland och nämnde sin bror Ragnar, Gangulf, Olof och resten av besättningen. Det var med vemod han mindes dem han saknade svårt. Skulle han någonsin få se dem igen? Sen förtalade han om färden till Friesland, om handeln de hade bedrivit i Dorestad och om flickan hade kommit nära. Clotilda var den mest väna varelse han någonsin hade mött. Hon hade varit ljuset i hans liv och han hade kunnat göra vad som helst för att få behålla henne. Nästan vad som helst. När besättningen ställde honom inför valet att bli kvar hos henne eller att sköta sina åtaganden hade han låtit plikten gå före kärleken. Att sköta sysslorna var en förutsättning för att behålla kvinnan. Ingen frejdig fru fördrar en fjant. Han berättade om hur hon följde med dem när de nattetid smygrodde ut ur hamnen. Om hennes hemlängtan och gråt som tur hon snöpligen hade fått vända åter när gudabilden, krucifixet, kom fram och vädret vände. Återigen närmade vi oss Storestad, men nu kunde vi inte gå in till staden utan lade till nedströms. Clotilda, Gangulf och jag gick i land för att återlämna korset i kyrkan. Olof och resten av besättningen vaktade båten. Clotilda hittade bäst. Det var mörkt både i staden och i kyrkan. Hon kunde också tala trovärdigt med munkarna om det skulle behövas. Hur gick det? Ja, eftersom jag är här kan du ju nästan ana det. Clotilda vill inte alls följa med tillbaka till båten. Någonstans i mitt inre hade jag kanske anat hennes håg, eller snarare ohåg. Det var nog därför som jag var med. Egentligen borde jag ha stannat ombord och låtit honom, han som stal korset, återlämna det. Gangulf var med som värn. Så hon blev kvar i staden. Inte utan vidare. Hon grät och ville hem. Jag tröstade och vädjade att hon skulle följa med tillbaka. Det hade dock ingen verkan. Och vi måste ha gjort mer väsen än vi ville. Det snart vimlade gränden av hennes far och hans män. Hon får raka vägen i faderns famn. Och Gangulf och jag fick strida dristigt. Tre män dräpte jag, han två. Men snart drogs flera män till striden och då blev övermakten för stor. Vi sprang snöpligen därifrån. Och inom kort var vi utom stadens hank och stör. Vid det laget hade allt folk vaknat. Kyrkklockan ringde och överallt var larm. När vi sprang över gärdet regnade det pilar. Trots att man sköt på måfå ut i mörkret följde jag med en i foten. Det var många män med båge. Gangulf, vad gjorde han? Att pilarna stod som spön i backen. Hela tiden kom där nya skurar. Jag hörde honom ropa men tänkte att det var bättre om han fick löpa. Utan att yppa mitt läge räknade jag med att i lugn och ro kravla mig ner i botten i skydd av nattmörkret. Dorestadingarna hade ingen aning om vi var 2 eller 1000 man och skulle inte våga se iväg från staden innan det blev ljust. Och tydligen gick det inte som det hoppades. Gangulf hittade mig just som jag blev träffad av ännu en pil. Den rammade ryggen och jag blev liggande. Gangulf försvann och jag lyckades släpa mig en bit, men inte tillräckligt innan jag föll ihop. I dagsljuset hittade man mig. Då hade jag förlorat mycket blod. Vad gjorde de med dig? Jag säger vad de inte gjorde. Nattens lidande var njutning i jämförelse med vad som följde. Jag släpades iväg av en skränande hop med män. Hela tiden under hugg och slag och sparkar. Vägen in till staden kändes oändligt lång. Inte så mycket för smärtan som för den övergivenhet jag kände. Tänkte vara helt i händerna på människor som ville illa. Skräcken dövades dock genom sårskadornas blodbrist. Det var välkommet. De tänkte ägna dagen åt att knäcka mina ben och leder samt natten för att skända min döende kropp. Dels för att hämnas dem jag dräpt, dels för att vinna vetande om vårt nattliga besök. Om det inte hade varit för fader Hevald hade jag nu varit död. Fader Hevald? En kyrkans man. Helgat var hans namn. Vad gjorde han? Han kom dit lockad av larmet. Man hade börjat dra pilarna fram och tillbaka i såren samt vrida runt dem. När jag stönade skrattade man. Clotildas far, Edgils, eldade på sina karar och menade att jag skulle få lida för de 5 han hade förlorat under natten. Jag kunde en kyrkoman göra i sånt läge? Jag glömmer inte att de flesta i Dorestad är kristna. När Hevald fylldes av Guds heliga ande och en stor portion vrede lät de flesta hejda sig. Hevald må vara en kristen gudsman med rakad skalle, men hans kraft är stor, liksom hans rådighet. Han talade till männen och påminner om de kristnas lag som förbjuder dråp. Förbjuder dråp? Det låter märkligt. Det går väl aldrig i verkligheten? Ja, inget vidare. Alla kristna verkar inte ta det riktigt på allvar. Men sen påminner han om kvinnan som tinget hade dömt för otukt. Jesus förhindrade att hon stenades genom att uppmana den som var utan skuld att kasta första stenen. Jesus. Ja, det är ett namn på Gud. Och ingen var förstås utan skuld. Just det. En efter en hade de tystnat, släppt sina stenar och skamset drypt av därifrån. Fick Hevald gehör? Delvis. Han hejdade handgripligheterna, men istället började man rådslå om vad man skulle göra med mig. Jag kom då fram till. Den första frågan var om man skulle ta livet av mig i alla fall eller inte. Som väntat ville Edgils och kristna var låta plåga mig det värsta han kunde och sen ha ihjäl mig. Och tydligen fick han inte som han ville. Nej, inte till slut, men det var nära. Clotilda hämtades och förklarade att jag, denna hedning, kallade hon mig, brutalt hade tagit med henne över havet mot hennes vilja. Hade de verkligen inte hört hennes skrik när hon fördes bort? Hon lyckades till och med pressa fram några tårar och fadern höll henne om axeln. Vilket falskt vittnesmål. Snarare fegt, hon vågade väl inte annat. Hade hon avslöjat sin egen frivillighet i företaget hade fadern förskjutit henne. Mångt får sin förklaring om man minns åt motivet. Hon ville mig egentligen inte illa, men förmådde inte bättre. Falskt eller fegt, saksamma. Nåja, i det här läget spelade det ingen avgörande roll. Jag låg redan så illa till som jag kunde. Hur avlöpte rådslaget? Ja, som du märker så dräpte de mig inte. Jag kan se det. Edgils, som ansåg sig vara den som hade sak mot mig, godtog att Hevald fick vårda mig på villkor att han, Edgils, fick sälja mig som träl när jag återfått hälsan samt behålla betalningen. Han menade att det var en klen tröst efter vad han hade förlorat sina karar helt och dottern så när, men att detta var den enda bot han kunde hoppas på. Efter ett längre ordskifte lät man honom få som han ville. Var de inte rädda att du skulle fly? I det fick jag befall mig, var ingen risk. Och när jag sen kvicknat till så skulle hösten vara över oss och inga norröna fartyg färdas i frisländska farvatten. Det skulle vara svårt att fly. Styrbjörn fortsatte att berätta om hur Hevald hade burit honom hem till sig och där vårdat honom som om han hade varit en egen son. Han delade bostad med ännu en gudsman. Även denne hette Hevald. De levde enkelt och delade sin tid mellan att blota, gallra och vårda mig. De kristna blotar vin, som de säger, i Guds blod och bröd, som de säger, i hans kött. Deras galdersång är förunderlig, de sjunger på latin. Hade den kraft att hela dig? Ja, både den och deras vård. De var lika förfarna med örter, salvor och redskap som med kraftrunor och galdersång. Och allt eftersom jag blev bättre började de undervisa mig om Kristus och dennes gärningar. Jag har aldrig upplevt en höst gå så hastigt, men tiden går fort när man gör något fängslande. Snart var det julmånad, men julblot var det inte tal om. Istället firade vi Guds födelse. Det är en av de största högtiderna. Vid det här laget var det väl helbrägda? Ja, och inte bara det. Efter jul undfick jag det heliga dopet, eller vattenösning som vi säger hemma. Du vattenöstes väl när du föddes? Ja, men de kristna vattenöser alla som antar deras tro. Men, invände Reppi, måste den nya tron ersätta den gamla? Kan inte gudarna samsas? Ja, kristna lagen säger att det bara finns en gud. Men många åkallar fortfarande sina gamla gudar för säkerhets skull. Oss emellan gör jag det också. Gör Hevald och Hevald det? Alls inte. De tror helt och fullt att deras enda gud är mäktigare än alla andra tillhopa. Märkligt. Det måste vara en upptagen gud och ensam. Det finns nog tillräckligt med sällskap i himlen. Änglar, människor, både levande och döda, som helgon. Då godtar han trots allt andra gudar. Vad märkligt vore det annars. Vem hade annars fött honom? Det verkar lite förvirrande. Klarar du verkligen att följa allt det nya i Hevalds lära? Ja, i stort sett. Men jag är inte lika kunnig som han. På liknande vis fortsatte samtalet länge, allt medan männen grävde och bar. Reppir var vretgirig om de kristnas gud. Styrbjörn svarade tålmodigt efter bästa förmåga. Detta var ännu ett sätt att pröva den nya läran. Att undervisa är ofta bästa sättet att lära sig själv, tänkte han. Särskilt en Reppir ifrågasätter det jag säger. Då måste jag begrunda vad som verkar sant. Efter att Reppir hade stillat sin nyfikenhet fortsatte Styrbjörn berättelsen om sitt öde. Vid tiden för dopet ansågs jag vara tillräckligt återställd för att duga till arbete. På Edgils begäran fördes jag till hans hushåll för att tjäna som träl. Han menade att det också kunde gälla som bot tills han fick mig såld. Hevald och Hevald anade ont uppsåt och krävde att få träffa mig dagligen för att se hur jag mådde. Motvilligt gick han med på det. Hur får du hans hus? Illa. Återigen var det inte hugg och slag som sårade mest utan det fientliga förakt som han fortfarande fortlöpande visade. Tänk dig vara helt ensam, att ingen vill dig väl. Ingen. Inte ens de andra trälarna. De hade blivit tillsagda att hålla mig utanför, att inte tala med mig. Hur väl jag än utförde en uppgift möttes jag av tystnad eller i bästa fall ovett. Att inte betyda något för någon annan, det är det värsta öde en människa kan råka ut för. Finns man inte för någon annan, då finns man inte själv. Det var fruktansvärt. Det enda som höll mig vid liv var mötena med Hevald och Hevald. Träffade du Clotilda? Inte en enda gång. Om hon fortfarande hölls hemma höll hon sig duktigt undan från mig. Men det kanske inte är så märkligt. Som du vet hade hon vittnat falskt. Vad skulle hon ha gjort om vi hade träffats och vad trodde hon att jag skulle ta mig till? Jag tror hon var rädd. Hur slapp du därifrån? I med våren kom sjöfarten igång och med den blev det liv och rörelse i hamnen. Visst hade det kommit fartyg också under vintern, men Edgils var, som var en förslagen köpman, räknade med att få mer betalt om man inväntade sommaren. Det var nog rätt tänkt, men han njöt också av att förlänga min plåga. Han visste att jag skulle lida mindre var jag än hamnade. Och så blev det, ja faktiskt. Fast de här han gav mig i själen river fortfarande, de leker långsammare än kroppen så. Kom du till Osvald med en gång? En av hans män köpte mig och förde mig raka vägen hit. Resten vet du, vi förde samman redan första dagen jag var här. Inte undra på att du ville vänta med din berättelse. Efter vad du var med om är det inte märkligt om det var svårt att berätta. Än du då? Du har inte avslöjat mycket om dig heller. Även om du har farit mer illa än många finns det delar av ditt öde som känns blott allt för bekanta. Även jag blev utfryst av dem jag bodde hos. Det var på Samsö. Vad hände där? Det är en lång historia, nästan som din, så räppig och suckade. Men när jag nu känner ditt öde vill du förstås veta mitt. Och liksom du litar på mig tror jag mig kunna lita på dig, trots att delar av min berättelse kommer att lika dig gilla. Varför? Därför att jag har räckt hand åt en idslug herre som därtill hemsökte dina fränder. Men låt mig börja från början, så att vi inte hamnar snett i historien. Jag tror vår nyvunna vänskap är stark nog att tåla svåra sanningar. Räppir berättade om Nykers och Haralds plundringsfärd hos Vittjod. Den hade Styrbjörn inte någon reda på eftersom han vid det laget redan hade farit i Friesland. Han lyssnade noga när Räppir skildrade sin herres snöpliga återkomst i Tissö med styrmanskapet mistat genom hållgång. Han visade inte förvåning men stannade i steget när Räppir förtalte om de båda rådkunniga kvinnorna som hade medförts från Soland. Vad heter de? Låter Gunn och Ginna bekant, så Räppir. Härsbymöarna, ja de känner jag gott. Men inte så gott som jag skulle vilja. Vi rör på oss. Annars undrar man vad vi står och pratar om. Konkade vidare och Styrbjörn fortfar. Men hur illa får folk i uppländerna? Alltså vitt jag vet plundrades flera gårdar. Men i Solan dock endast härsens. Och gick det där? Alltså som det brukar. Men jag vet inte mycket. Min herre var mer girig än givmild. Med gods såväl som med tidender. Och flickorna, hur får hon? De blev givna till kung Halvdan och hans son som sedermera vigda vid dem. Att Nyke var besatt av Gunn rådde det dock inget tvivel om. Jag tror att det var det som var skuld till holmgångsomgången på holmen. När Nyke nesligen hade återvänt i Tissö, näpst och stukad ruvade han på hämnd och rov. Ständigt anstiftade han angrepp och ständigt fordrade han mitt stöd samt Grengansis. Det blev deras död. Men du klarade det. Jag flydde när de hade dräpts. Räppir skildrade sedan deras svekfulla strid, sin egen flykt, samt det som hade hänt honom därefter. Allfader, Viger och Eirbjörg, Samsö och Svek, samt Jutar och kungadömet Kent, ända fram till en dag Styrbjörn och han träffade varandra i Gipsviks lera. Det var när han omtalade den andra flykten nerför Hallebyås som han kom att tänka på Allfader. Nu mindes han egentligen vad det var han så länge hade haft på känn. Man tänker bra när man långleds, insåg han. Ju mindre man har att tänka på, desto klarare formar sig tankarna. Guden hade trots allt meddelat sig med honom när han sovande drev ner från ån. Hans budskap skulle ha varit gåtfullt om han hade kommit ihåg det omedelbart. Men det hade han inte, och det var nog Allfaders mening. Nu när han mindes orden framträdde budskapet klart som kristall. Dvala följs av diger rod, havsvinter av värmande vistelse. Flinke fångstmannen finner främlingskap. Svek följer mistro. Bistert brukad i Britannien, finner frände, ej förväntad. Lämnar listigt lerväg samman, vänder åter, värjer, viger. Forna fiender finner frändskap. Det var en beskrivning av den färd han då anträdde, samt en uppmaning att återvända och bli vigers vaktman. Ja, varför inte? Han hade redan räddat honom en gång. Kunde han bara ta sig härifrån och hem igen samt vinna Vigers förtroende skulle han gärna bli hans medhjälpare, gårdskar eller krigare, vad som än fordrades. Att känna Viger kändes betydligt bättre än att nyttjas av Nyker och han skulle inte alls sakna att lafsa sig i Gipsiks lera. Styrbjörn och Räppir fortfor att arbeta i hamnen. Båda funderade på flykt så snart tillfälle gavs. Ibland blev de indelade i lag med andra men för det mesta fick de arbeta samman. Utom Hörald talade de med varandra om flykten, hur den skulle gå till, vilken väg som vore bäst och hur de skulle kunna ta sig hem igen. Tidigt hade de menat som att hjälpa varandra. De var också överens om att försöka ta sig tillbaka till Tissö. Reppi kände sig bunden av allfaders vilja och Styrbjörn tilltalades av tanken att vistas som gäst i Ginnas och Guns gård till dess att han kunde fortsätta färden hemåt. Därtill skulle var och en av dem ha nytta av den andra. Reppi visste vägen till Tissö men han behövde Styrbjörns stöd i att föra hans talan och få fredlösheten hävd. Styrbjörn tog det äga Guns och Ginnas förtroende och därför kunna påverka dem. Och de i sin tur tog det ha inflytande över sina makar. De hade inte kommit långt med sina flyktplaner förrän förutsättningarna ändrades. Östanglens kung Elfvald väntades till Gipsvik, vilket meddelade stadens invånare Per Herold en tid innan. Eftersom Osvald och hans likar ville imponera på härskaren ökades arbetstakten inför dennes ankomst. Man ville visa framsteg på en färdig stad. Nya trälar hämtades och vissa av de gamla fick tjäna som lärare eller ledare. Styrbjörn fick hand om ett lag med slaver vilka hade lika svårt att förstå honom som han dem. Med gemensamma ansträngningar och gester lyckades de hjälpligt att meddela sig med varandra, i Styrbjörns fall även med ett och annat hugg och slag. Reppir fick inte leda utan sattes att arbeta i staden. Dessutom nyttjades varje stund med dagsljus till den grad att när mörkret föll trälarna i sömn. Ingen hade krafter kvar att hålla sig vaken mer än för att nödtorftigt intaga föda. Även Styrbjörn och Reppir sov djupt den korta stund de vistades under samma tak. På dagarna såg de inte skymten av varandra. Flyktplanerna fick skjutas på framtiden. Efter dagar och nätter med hårt arbete blev alla trälar oväntat illsagda att hålla sig inomhus. Elfvald skulle komma och staden skulle visas utan trasiga trälar. De som ertappades utomhus i andra ärenden än naturbehov skulle straffas svårt. Den stora dagen grydde med morgonrodnad i öster och frisk vind från nordväst. Redan tidigt på morgonen red Elfvald, östanglers konung, in i Gipsvik. Han åtföljdes av en stor skara män, mest krigare men också en och annan klerk. Gipsviks medborgare hyllade härskaren. Människorna ville befinna sig i hans närhet. Några betygade honom sin tillgivenhet, andra försökte utverka en eller annan förmån, men de flesta föredrog rätt och slätt att fira. Ölet flödade och många var druckna. Åldermän, byggmästare och andra mån om att vinna välvilja var spända och gjorde sig till på varje andra vis. Elfvalds krigare slets mellan plikten att värna sin herre och frestelsen att fröjda med folket, i synnerhet kvinnfolket. Där kungen vistades var det gille för många. Ute rådde glam, in hos trälarna glåmig förstämning. Att sitta osunt instängd gick var en på nerverna. Därtill hade man fått mindre mat än vanligt eftersom arbetet låg nere. I Styrbjörns och Reppirs hus smågrällade vissa medan andra sov. Några hade ritat streck i golvet, stampade jord och spelade bräder med hopsamlade stenar. Själva stirrade de in i skumrasket, förstummade av allt sällskap och ovana vid att ha den andre vid sin sida, åtminstone i vaket tillstånd. Att uttala varningsord var onödigt, här gällde de alla, öronvax, skräp i ögat samt korpfågel. Tillfället yppar sig ofta när det minst väntas. Framgångsrik är den som fångar i flykten. Styrbjörn och Reppir travade rastlös av an i rummet. De hade inte gått länge förrän någon knarrade. Måste de trava runt kunde de lika gärna göra sig ärende till avträdet. Istället för att låta sig locka till genmälde såg de på varandra. Sen på den trätgivige och sa, ja varför inte? Och tog sig smygande ut genom dörren. Avträdet låg bakom gårdshuset. Även om där dunstade osunt fick man frisk luft. De få steg som krävdes att gå dit och tillbaka. När de hade lättat på trycket hörde de någon röra sig på tunet. Två handelsmän, inte mycket mer än ynglingar, vinglade in från gränden. Att de var digert druckna rådde det inget tvivel om. Den ena höll i den andra och den andra i den ena, båda fumligt famlande efter stöd. Det gick som det gick och snart låg båda grymtande på marken. Styrbjörn tog tag i Reppir och föste honom med sig framåt. Vi drar dem bakom knuten till Höstackensson. Där kan vi byta kläder med dem utan att någon märker. Inte kan vi byta kläder, de är köpmän. Just därför, i deras kläder kan vi röra oss fritt. Men vi är ju trälar, inte kan vi klä oss i deras kappor. Inte. Vad är det då för mening att fly om man förblir ofri? Sluta tänk som ett träl, vill du vinna måste du våga. Kom nu, hjälp till att få av honom han strejkt. Hur är du säker på att ingen ser oss? Snabba på nu, innan någon ser oss. De krängde kläderna av männen som muttrande fanns i behandlingen. När de gnällde förklarade Styrbjörn med vänligt tonfall att här på höstacken kunde de sova ruset av sig. Men att de måste få av sig kläderna innan de spydde ner dem. Men det verkade de omtöcknat att nöja sig, grymtade något som tack och somnade snart. Inom kort hade kläderna bytt ägare. På bädd av hö låg de två ynglingarna och sov under trälars trasor. Det sista Reppir hörde när han följde Styrbjörn ut i gränden var hur en av dem kräktes och sen hävde ur sin ilsken harang. Mannen sluddrade men Reppir uppfattade ändå ord något om naken och trasor. Sen blev det tyst. Om det berodde på att mannen somnade om eller att Reppir själv avlägsnade sig visste han inte. Det spelade ingen roll. Nu gällde det att så fort som möjligt komma därifrån. De trängde sig fram genom folkvimlet hela tiden med hamnen som mål till den del som var öppen för sjöfart och handel. Trots att utsikterna var små hoppade Styrbjörn att finna fartyg som kunde föra dem hemåt eller mot Reppirs Själland där Gunn och Gina vistades. Eftersom de aldrig hade haft ärendet i denna del av hamnen hittade de dåligt. I gengäld vistades få människor här när kungen var i stan. Färre ögon såg de, men för de få som var kvar syntes de väl. Risken för upptäckt var varken större eller mindre än förut. Längs kajerna låg fartyg från flera länder, mest frisiska och frankiska men också saxiska och jutska. Där var bredbukiga lastfartyg, stora som små, smala skepp för snabb seglats eller rod som småbåtar som hängde på släp efter de stora. Vissa var tungt lastade i väntan på att få lasten lossad eller segla iväg. Andra flöt lätt utan varor ombord. Överallt luktade det kära. Styrbjörn och Reppir travade fram och tillbaka efter kajer och brygger, vaket lyssnande efter välkända tungomål. Kunde någon av båtarna vara från Själland, eller åtminstone dansk? När de närmade sig den sista bryggan, den längst i söder, hade de sedan en lång stund närt en tilltagande hopplöshet. I hamnen fanns flera fartyg, men inget verkade gagna dem. Till det frankiska riket ville de inte och heller inte till frisiska Dorestad, i alla fall inte Styrbjörn. Där hade han lidit tillräckligt. Reppir och sin sida gjorde vad han kunde för att undvika jutska besättningar. De hade han fått nog av. Saxarna for åt fel håll och danerna lyste med sin frånvaro. Att hoppas på gautar eller norrmän föreföll utsiktslöst. Just när de gick ut på bryggan ropade någon efter dem. De vände sig om och såg en man med blicken fästad på dem. När han såg deras ansikten muttrade han en ursäkt. Han hade tagit fel. Styrbjörn och Reppir fortsatte ut på bryggan. När de hade kommit längre ut hördes återigen rop bort ifrån bryggfästet. Ännu en gång vände de sig om. Synen som mötte dem var nedslående. Flera män hade hoppat upp i båten och stod på bryggan, stirrande i deras riktning. Deras röster gav inget rum för tvivel. De var upprörda. Det drar ihop sig till oväder, så Reppir och såg sig villrådigt omkring. Kom så Styrbjörn och förde Reppir framåt. Vad ska vi göra? Ser inte om. Rör dig bara framåt. Har vi tur väntar dem tills vi kommer tillbaka. Vad gör vi då? Ser du längst ut på bryggänden, bakom fartyget där? Ser du småbåten? Ja, vi tar den. Vi ror aldrig ifrån dem. Det var enda möjlighet. Har vi tur så har en rigg. Vi gick några steg innan Reppir ropade. Hör du? Ja, de kommer. Spring! Bakom sig hördes skränande springande män. De behövde inte vända sig om för att se det de redan visste. Reppir hade inte sprungit fortare sedan flykten från hovgården. Skräcken var densamma nu som då. De avverkade återstoden av bryggan på ett ögonblick, hoppade ner i fartyget vid bryggänden och rusade över dess däck. I hastigheten snubblade de på några lika förvånade som yrvakna män som inte förstod vad som var på färde förrän Styrbjörn och Reppir halade in småbåten, hoppade i den och sköt ut. Vad gör ni med småbåten? Ropade de nyvakna. Vad gör ni i Hägvins och Loffriks kläder? Gormade en av förföljarna. Annans hopström hoppade ombord. Vad har ni gjort med dem? Ta inte vår småbåt, ropade de yrvakna samtidigt som de försökte mota bort förföljarna när dessa äntrade däcket. De verkade tro att även dessa hade för avsikt att borda deras småbåt och ge sig av med den. Rå, väste Styrbjörn medan sammanbitna tänder samtidigt som han högg i med årorna. Han rodde allt de orkade med vinden i ryggen. Inga andra än de två besättningarna, den ena förföljande och den andra yrvaken, verkade ha sett deras flykt. Med det hastigt ökande avståndet mellan dem och sig var det sista Styrbjörn uppfattade att de var inbegripna i en hetsig ordväxling om det just skedde. Förrän missförstånden var utredda hade han fått fatt i båtens rigg och hissat segel. Innan någon hade hunnit tänka på fortsatt förföljande var de båda männen på god väg ut mot havet. Floden var bred och de sköt god fart i den friska undanvinden. Vi klarade det, Reppir jublade. Glöm inte att det är om kvällen man ska prisa dagen. Till dess hinner det hända mycket. Jo, men vi kan ju i alla fall så här långt. Jo, det är en bit på väg. Men nu måste vi avgöra vart vi ska ta vägen. Du är styrman. Jag har aldrig farit på sjön annat än som handelsvara. Du råder. Med den här vinden kan vi välja Jutland eller Friesland, sa Styrbjörn och betraktade Reppir med ett listigt leende. Aldrig Jutland. Reppir stirrade med uppspärrade ögon på Styrbjörn. Så där, då vet du i alla fall något. Men du har rätt. Dit är det alldeles för långt i den här lilla farkosten. Även om det är lika med illa är jag rädd att Friesland ligger bäst till. Och dit råkar jag händelsevis hitta alldeles förträffligt. Det är bara det att jag inte gärna sätter min fot i Dorestad igen. Åtminstone inte utan en stor skara rådiga män bakom ryggen. Du har mig, så Reppir. Just det, så Styrbjörn och såg med vedmod på sin följeslagare. Om vi förtöjer nedströms kan jag gå in i Dorestaden och söka fartyg för hemfärd. Det skulle kunna gå. Men jag tror mera på att du söker upp Hevald och Hevald. Under deras beskydd skulle vi kunna leta reda på färdsällskap i lugn och ro. Men nu har vi denna seglats att befatta oss med. Är det långt? Om den följa vinden står så kanske vi får se Frislands kust sent ikväll eller imorgon. Sen måste vi hitta floden Rens norra os. Det finns flera och tar vi fel är det lätt gjort att fara vilse bland Frislands vattenvägar. När vi väl hittat rätt flodfåra är det 1 till 2 dagars seglats uppströms om vinden är förlig. Tycker du inte båten lutar lite väl mycket? Båten är bra och vi gör god fart i undanvinden. Oroa dig inte. Tror man förföljer oss? Ingen aning. Tids nog nykter de till drängarna vi tog kläderna från. Då tar de sig tillbaka till båten vare sig de går nakna eller i våra gamla trasor. Om de inte blir tagna som trälar först. Ja, kanske det. Hur som helst, när man märker att de är vid liv, vad finns det då för skäl att förfölja oss? Vad skulle man vinna? En båt och några kläder? Jag tror inte att de anser att det är mödan värt. Osvalda. Innan han får reda på vår flykt är vi redan i Frisland. Sluta oroa dig. Ska försöka. Det hade gått lättare om vi hade något att stoppa i munnen. Om du letar efter mat och dryck ska jag berätta mer om Hevalds gud. Du verkar vetgirig. Efter att Reppir förgäves hade letat en lång stund ägnade de resten av dagen åt spörsmål om den nya läran och gammal tro. När solen hade gått ner bakom den västra synranden och ljuset skymde knorrade deras magar och tungorna var torra som fnöske. Men de siktade också en låg kust långt fram om fören.